Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då tycker jag att vi kör igång med lite poddande.
Du kör på. Mm.
Ja, jag kör på. Okay. Så hej alla som är här. Välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Det är ju bara Daniela här idag för Tove är ute på resande fot. Men jag är en fantastisk stand-in för Tove. Stefan Ekengren. Mm. Vår favorit krögare som kock, krögare, kokboksförfattare, kronikör. Ja, det finns mycket man kan säga om Stefan.
Denna kan jag bara få fråga då. För jag har hört att...
Och så är Marcus Stefan, här också.
Jag har hört att Stefan får väldigt mycket mejl angående grill. Och grill. Kan vi inte idag, om jag är bara med som gäst, jag vill inte ha massa skit nu. Nej. Kan vi inte snacka grillar
nu då? Absolut.
Lovar du det?
Ja, jag lovar det.
Ja, jag kan inte lova det, för man vet
aldrig vad man som händer. Nej, man kanske slinkar
in. Jag har faktiskt bestämt mig själv att jag ska aldrig mer prata grill.
Nej, men vi har aldrig pratat om det heller. Nej. Det var bara... Nej. Så det är bred...
För alla er då som undrar vem det som sitter här och tjatar, det är alltså Marcus Samuelsson. Och jag kan säga så, för att jag har jobbat för Marcus i 4 år, så att jag vet precis hur tjatig han kan
bli. Absolut, du kan säga det. Det får man, efter ett år.
Efter 4 år
så har man rätt att säga det.
Du kan ju säga någonting om mig också. Men,
nej, jag har bara positivt. Jag tycker du har jättefin energi. Ja. Och mycket self-starter.
Ja.
Jag gillar det.
Nu ser jag inte det, men nu sitter jag och rånar. Men tack för att du är här.
Och ser lite yngre ut än när vi jobbade för 15 år sedan.
Så är det. Benjamin Button-effekten har satt in här. Ja, jag förstår.
Ja, det finns annat. Det finns andra olika nya sätt. När podcasten är färdig så har jag nog figured it out.
Ja, okej. Bra, Marcus. Du kan tala om det för mig då.
Men du är lite mörkare i håret, va?
Ja, naturlig.
Okej, det är så.
Ofärgad.
All right. Ja, men jag är färgad. Så det är
kom det ut mycket sanningar här som inte alla behövde få veta. Mm.
Men ingenting med grill.
Nej, vi ska inte prata grill.
Lovar.
Men, för det roligt är att Stefan sa ju så att alla män som grillar har ett oerhört behov av att visa sig macho. Det sa ju du precis innan
men,
vi började.
Nu börjar vi.
Nej, förlåt. Ja. Vad är det vi inte skulle prata om? Nej, okej.
Gå inte dit nu, Daniela.
Nej,
det kommer bara bli uppror.
Men Marcus, tack för att du tog dig tid för att vara här. Jag vet att du är extremt busy och flyger hit och dit och lever jetset lifestyle idag. Som, nej, ska jag bara. Det gör du inte.
Jag gick upp klockan 5 i morse och då kändes det inte så mycket som jetset. Men i morgon när jag går upp klockan 5:30, då har jag fått 30 minuter så.
Det är jetset.
Det är då live life.
Då är det
5:29 i morgon, då är det live life. Alltså.
Nice. Men hur är det nu? Du är ju New York-bo. Det blir man ju efter 5 år, säger de. Så du har ju varit i många herrans år. Jag är lite nyfiken och jag tror att många också säger, när du är i Stockholm, hinner du gå ut och äta någonting när du är här?
Nej.
Ingenting?
Väldigt, väldigt sällan.
Vad var senaste restaurangen du åt på när du var i Stockholm? Förutom din egen.
Jag var på... Senast var jag nog på Albin.
Adam Albin.
Adam Albin, jag var nog senast jag var på. Jättetrevligt. Supernice.
Jättebra.
Ja, men det var en bra stämning, vällagad mat, härlig service, härlig publik. Det var liksom tongue in cheek med publiken, men alla där fattade liksom, we're in on the joke. Liksom.
Service var bra. Men har du bra koll på Stockholms krogbud?
Sådär skulle jag säga. Ja, sådär skulle jag säga faktiskt. Det blir ju oftast när jag jobbar här så är det ju väldigt ofta med någonting som vi har planerat länge. Och sen i och med att det finns 25 plus Clarion så är det, kanske börjar vi med någonting härifrån. Och sen så gör vi samma middag någon annanstans, kanske i Göteborg. Kanske som igår gjorde vi ett samarbete med Norda och då var det Vrå på ena sidan och Norda på andra sidan. Började i Oslo, men idén, alltså just tänkandet börjar väldigt ofta med Maria och gänget härifrån.
Mm. Och så ska ni bara implementera det på en...
Eller det är inte så bara.
Nej, det är inte, det är det, men det ska liksom ut på en hel ja. Massa restauranger, och så det blir svårt att hinna med annat.
Och sen är det också ett förebyggande innan det, alltså när vi, om vi gör en green dinner på Clarion Stockholm, på Trädgården där till exempel, då har vi planerat den säkert i 2 månader och börjar redan med vad ska vi sätta för grönsaker till exempel. Så att det är ganska mycket förarbete. Men ibland är det perioder också där jag kommer bara socialt eller av andra tillfällen till Stockholm. Och då
finns det mer tid.
Då finns det mer tid.
Mm. Men när du är i Stockholm och när ni gör de här middagarna och sådär, är du med i köket och kör då? Och sådär? Och då kör du i köket från morgon inför middagen då? Och sådär. Eller på eftermiddagen eller vad som helst?
Men jag gillar, alltså det där jag känner mig, där jag, att jag kan tillföra mest, det är liksom om jag är på spis. Som igår så körde vi turkeymiddagen, jag tänkte skriva middagen i Göteborg. Mm. Och det är jättehärligt att stå i köket med gänget och speciellt om man promotar eller man planerar eller man går igenom siffror som är fortfarande för mig en del av jobbet som jag är inte bekväm med.
Nej,
det är inte därför jag började.
Nej.
Så det är så skönt att få kanske 2 timmar i alla fall där jag är i kök där jag känner att I can always add value. Och jag känner kärleken till
och teamet och gänget.
Gänget, nya människor som kommer upp. I vår organisation är det fortfarande människor som jag jobbade med från akvavit-tiden som vi fortfarande har relationer till. Vare sig Daniela sitter på den här sidan nu, men det är som Maria som var större service eller det är...
Nisse Norén, han fortfarande.
Ja, Nisse absolut, som jobbar med i New York. Så att det är så mycket relationer som vi har jobbat med länge. Om man ser folk gå vidare, vare sig de är på leverantörssidan eller... Så det är mycket glädje som bara är från att se diskaren som blev kock, som blev souschef, som blev ägare. Liksom, se hela ledet. Alla vi som jobbar i branschen fattar och förstår den passionen och det teamet. Men kanske inte om man bara är kund, som inte är så ser man nog inte på samma sätt. Men vi har tagit glädjen för att se folk. Liksom.
Det är det många som tror att du inte står i köket, tror jag. Liksom.
Det är kanske
kan
det
jag har det. Man fråga också. Jag fattar ju att du gör det, men det är därför man vill fråga också så att det kommer ut. Men, ja, det är spännande. Men vilka jäkla... Då är det ett supertajt schema när du är i Stockholm eller när du är i Norden då, liksom, och är här.
Alltså, jag tänker inte på det på det sättet. Jag är ganska van att ha ganska tajt schema, men jag är med mat, med människor varje dag. Och så länge jag är det, då tycker jag det är roligt. Och när jag inte är med det, då blir jag irriterad och tråkig att vara med och gubbig. Jättetråkig.
Men så blir jag också faktiskt. När jag är för mycket från på restaurangen, när jag är för mycket från inte står i köket, då blir man irriterad och man blir sur och man är inte i sitt rätta element. Liksom, så.
Ja, det är ju en kreativ... Jag tycker just vårt yrke är så intressant, för det är om nästan fördelat i 4 delar. Om man tänker, det finns ju en varför blir man kock? Det finns en craftsmanship där som är väldigt, väldigt viktig. Med en artisteri som liksom hela tiden kör mot varandra. Och sen har du ju också det här med nästan som en tribe leader, att man bygger ett lag. Och sen någonstans en fjärdedelen är att man vill ha en kund på andra sidan. Så de här grejerna pushas ju hela tiden mot varandra och ibland är man jätteduktig på kundsidan, men kanske inte, då funkar inte laget. Ibland har man ett jättebra lag, men då är inte kund. Det finns alltid någonting, och där ligger utmaningen. Det finns alltid någonting som man kan... Det finns alltid mycket rum för improvement.
Ja,
och det
alltid.
Tycker jag är väldigt utmanande och kul.
Det gör ju att vårt yrke aldrig blir tråkigt. Nu är inte jag på restaurang längre, men eftersom jag lever så mycket i den världen så är det ju så, alltså det är fortfarande så nära mig också. Mm. Men du, jag menar, du har ju haft en så extremt intressant bakgrund också. Jag menar, du började på Aquavit, det var ju så här fine dining. Saknar du den här liksom finliret eller är du mer bekväm i den rollen som du har idag?
Jag har nog aldrig tänkt på mat på det sättet faktiskt. Nej. För mig handlar det om delicious, för mig handlar det om att connecta, och sen så gör vi väldigt, väldigt, väldigt många middagar.
Du får fortfarande liksom...
Nej, men vi har en restaurang till exempel i Montreal som är på Four Seasons, som är bara seafood. Det är på absolut högsta nivå, och vi måste vara det, för Montreal, som du känner till som mat- och dryckstad, om du ska hänga med Joe Beef och gänget, då måste du ligga på världsklassnivå. Mm. Så det finns alltid sätt där man kan uttrycka det. Jag tyckte bara att jag hade investerat så mycket tid att laga mat för 1%, for the 1% of the 1%. Mm. Så det var dags att
göra en förändring.
Ja, och utveckla mig själv. Mm. Och kunna jobba, även om jag började väldigt tidigt, men att kunna i mid-career, för att nästan uttrycka mig på ett nytt sätt, gör också att man föryngrar sig och man förbättrar sig på ett helt annat sätt. Man måste tvärvända, och det tyckte jag var väldigt intressant.
Jag tror alla career changes är, alltså, så fort man gör en sån stor förändring så gör det ju att man får en annan energy, alltså input från ett annat håll. Jag tror att det är superviktigt.
Men för mig handlar det, alltså de här fackerna man pratar om, fine dining, det tycker jag, alla de här murarna kommer suddas bort. Det handlar om delicious och value och experience. Mm. Och det tar precis lika mycket tid att connecta. Det är bara att man använder kanske andra råvaror och man presenterar det i ett annat tempo. Mm. Och jag tycker att det är inte ens modernt att lägga upp dem i sådana här fack. Allting behöver ramverk. Du har klassisk musik, du har hiphop, du har funk, soul, rock and roll, men allting tar ungefär lika komplext att göra. Sen är uttryckandet väldigt annorlunda kanske, och rummet kan vara väldigt annorlunda, men Prince för mig är lika begåvad musiker som någon som spelar på symfoniorkester.
Ja, 100%. Jag tror inte att det har någonting med begåvning alls att göra, men det är ju också det där i Europa, så är det här med guider och Michelinstjärnor, det är ju en väldigt stor del av den gastronomiska världen. Alltså folk tittar ju på det väldigt mycket, och också här i Sverige så tittar ju folk jättemycket på det. Hur ser du på den biten? Är det viktigt för dig? Så som jag kommer ihåg det, så har du aldrig, jag har aldrig hört dig reflektera över en Michelinstjärna eller en New York Times betyg möjligen. Mm. Men om jag tänker tillbaka så var det aldrig någonting som vi strävade efter på Aquavit på det sättet.
Alltså, minns jag rätt eller fel? Nej, men jag tror att allting har sin tid. När jag började laga mat och få träna och kunna vara på en trestjärnig Michelin var den bästa läxan jag behövde då. Mm. Sen när internet och mat connectade någonstans under början på 2000-talet, andra plattformar lika viktiga. Man var väldigt styrd i om man tittar från New York perspektiv. Det var New York Times, det var Sagatz och det var New York Magazine, och sen det var de tre
som recenserade då.
Och Michelin kom väldigt, väldigt, väldigt sent till New York. Men i och med att telefonen, typ när iPhone släpper telefonen typ 2006, och sen kommer Instagram efter det, det ändrar allting. Mm. Så att för mig har det inte att göra med att en guide är viktigare eller en annan guide. Alltså, så mycket av det som vi gör handlar också om ramverk och contest. Mm. Och kan man inte, hur recenserar du hiphop? Mm. Kan man inte, har man inte ramverket för förståelsen, så därför spelar det ingen roll för mig. Alltså, vi har så många andra sätt och kommunicera ut. Vi kommunicerar med miljoner människor varje vecka.
För det är just det som är en stor därför, diskussion här.
Men så är det ju lite grann här
också. Ja, men
det är
så här, okunskapen hos de som recenserar har ju länge varit en diskussion. Och som du säger, finns det inte ett ramverk om kunskap så är det ju svårt att göra en
Men det är ju samma sak här också, att Instagram och alltså, sociala medier och internet har ju blivit viktigare än recensioner nästan. De viktiga recensionskanalerna här i Sverige är ju fortfarande hyfsat viktigare än de här tidningarna som finns här då. Och guider, men det är ju fortfarande sociala medier, det har ju blivit här så här med att det har blivit mycket viktigare med sociala medier och internet överhuvudtaget, att vara synlig där och kommunicera ut det man gör där och att man är aktiv där. Det har ju så det blivit här i Sverige också, kanske senare i Sverige, vet jag inte hur tidigt var i New York.
Nej, men jag tror det är USA, men... jag tror att som när man som krögare, som ungkock, som jobbar i matsalen, så behöver man alla en ambition. Vi går någonstans, vi har ett purpose, man behöver en intention, en ambition och sätta upp, och då kan guidevärlden vara väldigt, väldigt, väldigt viktig. Mm. Men det ena utesluter inte det andra. Så jag tycker man kan ha flera parallella upplevelser, mål som man kan sätta upp. Men sen, end of the day, så måste man ju driva en rörelse som funkar i den världen man är. Mm. Och det är för mig, det är det viktigaste. Man måste connect och Jag är alltid för en av fördelarna kanske, om man jag har varit invandrare 6 gånger. En av fördelarna med den läxan är att man lär sig hela tiden att connecta och gå sin egna väg. Mm. Och när man uttrycker sig själv som mat är, så är en både en personlig och en gemensam resa. Så måste du någon gång göra det i alla fall. Mm. Och då spelar det ingen roll vilka guider eller vad som gäller, utan du måste connecta. Mm. Och that's it. Jag läste igår att Guide Michelin tog bort stjärnorna från en jättefin japansk
restaurang. Ja, förlorade 2 stjärnor.
Jo, men okej. Okay.
Men också anledningen att de inte kan få bord.
Jo, men
det känns bara så här...
end of the day... Mm. You will be fine.
Yeah.
Förstår du vad jag menar? Och det är det som räknas.
Men för vissa andra är det ju, kan det vara, det är det som kan bli lite, nästan lite roligt med det där, med just den biten att Hiro kommer vara fine. Men för många andra är det ju så oerhört allvarligt det här med det där. Det kan jag tycka, det kan man nästan egentligen tycka nästan lite roligt, tycker jag.
Förutom när det är dödligt allvar.
Ja, när det är dödligt allvar, då är det inte roligt. Det inte kul. Men alltså, det blir så oerhört allvar med det här med stjärnor. Det gör ju nästan, och det gör ju lite grann att de hävdar väl som många andra guider att de vill driva matkulturen framåt, men då är nästan hindrar de ju när det blir så allvarligt. Är du med på vad jag menar? Att...
Men det är också personligt, det är ju vad vi själva gör det till.
Ja, exakt.
Det
jo,
är
absolut.
Också, man får ju ta det på det sättet.
Ja. Men det blir ju lite, det får inte bli för mycket allvar på det, tycker jag. Liksom.
Jag kan bara säga så här, en av följande var från afrikansk bakgrund är att Michelin har aldrig tittat på Afrika, therefore I'll be good without them. Ja. Det är liksom det jag menar. Du lär dig inte, det handlar inte om att snälla titta på oss.
Nej.
It's like we be all right. You be all right and we be all right. It's okay.
De har inte gjort det, alltså. Det har inte jag koll på.
Alltså. Nej, men de började, alltså, jag kan inte hela historien, men det var ett däckföretag väldigt, väldigt länge. Och sen kom ju guiden på grund väldigt fint, så att förklara vad man kan äta. Det är ju fantastiskt. Och verkligen förmedla den franska maten ut mot världen. Och det är ju kanske på de senaste 20 åren det har öppnat upp mot andra länder som USA och... jag kan inte exakt datum det här, men mat har funnits i flera tusen år, och folk som har haft ett tycke om mat kommer alltid finnas så länge det finns mat. Men när du driver en rörelse så måste du göra det på det sättet som funkar för dig, och den verkligheten ser ju helt annorlunda ut för varje restaurang. Och hitta den balansen, då tror jag det är jätteviktigt att man utgår från de grejerna du kan styra istället för de du inte kan styra. Och därför tänker jag bara att det är ingen mening att bygga upp någonting kring någonting där det finns inga controllables.
Du pratar lite om sociala medier. Vad tittar du själv på sociala medier? Alltså matmässigt. Vad är intressant tycker du just nu?
Nej, jag tycker det är jättekul att titta på, att följa duktiga unga människor på Instagram.
Följer du mig?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Ja. Då vet vi det. Tack. Ja.
Det vet du om man gör eller inte.
Jag vet att han inte följer mig. Jag tycker
det är så otroligt medel att man kan
connecta med någon i São Paulo, till Stockholm, till Lima, till Harlem, till, alltså det är magiskt liksom att kunna göra det och sen ta för sig och se liksom, wow liksom, det tycker jag är, det är jätteintressant och kul. Jag tror vi säkert någonstans är vi bara i början på det här och det kommer utvecklas ännu mer, därför jag får jättemycket skit att jobba med unga människor som har nya sätt att titta på våran bransch och ifrågasätter ganska mycket. Och det tycker jag är jättebra.
Och det behövs ju, för att våran bransch är ju en underutvecklad bransch, så att säga. Vad, USA har ju länge haft den här, eller inte länge, men de senaste åren har de ju haft den här diskussionen om, ska man jobba för dricks? Mm. Eller ska man ta bort dricksen och ska man höja lönerna? Mm. Vad har du liksom tänkt på det? Du är ju ändå business owner och aktiv och står för mycket bra grejer. Mm. Vad tycker du själv?
Jag tycker så här att en av de grejerna som faktiskt funkade i våran bransch var... Alltså jag är väldigt biased för att man har jobbat i ett kök så länge, men om man skulle kunna få höja löner skulle är det nog behovet mer mellan diskare, nattjobb och kockar. Om jag tittar bara från min verklighet från Red Rooster så är det ett ganska stort gap mellan vad en bar eller en servis tjänar och en diskare eller en kock. Så hur hittar man liksom att få med sig gänget och kunna...
Men är det tack vare att de... För nu, jag kan ju inte riktigt... Det där, är det tack vare att servering och bar får mer dricks då? Eller är det därför de har mer betalt? Har de mer betalt av dig som krögare?
Nej, du har en grundlön och sen så har du... När den grundlönen gick upp och sen så är det fortfarande... Du kan välja om du har dricks eller om du inte har...
Men kök får inte dricks i...
Inte på det sättet. Det finns... alltså man kan ge ut bonusar och det finns olika sätt.
Men de får inte dricksen under kvällen? Nej. Ah, okej. Okay. För så fungerar det i Stockholm. Är det ju, där är det ju delat liksom.
Alla får lika.
Alla får lika. Okej, okay, det visste inte jag.
Men om man förklarar liksom från USA på det sättet. Sen har du ju helt andra regler liksom med löner, healthcare och alla de här grejerna. Och därför kan det bli lite heavy-handed när liksom...
Danny Meyer går ju ut ganska hårt med det här nu.
Och sen gick han tillbaka.
Precis.
Och fick ändra sig ganska mycket. Men
varför, för att han fick skit? Eller för att
Nej, för att det funkar väl inte riktigt så som...
Men det visar, alltså Danny Meyer är nog en av de topp 5 största krögarna i USA i alla fall. Och om han gjorde verkligen ett förarbete med det här, tyckte han hade lagt upp det på rätt sätt. Men det blir fel i alla fall. Och det visar hur komplext och svårt det är att ändra ett system och få det rättvist.
Och det är ju känslan i pengar inblandat också, det blir ju det.
Ja, och det är folk, folk lever.
Ja, det lever bröd. Absolut. Men det var ju likadant i Stockholm också. För när jag började jobba så var det ju så. Då hade ju serveringen med dricks. Och köket fick ju en liten del av dricksen. Men det var ju också jag upplevde det som ett... Det var ju så, i Stockholm då, i alla fall var det så. Nu pratar jag om Stockholm, där jag jobbade inne i Stockholm, så att det var ju ett utav, för alla pratar, det är fight mellan servering och kök, det är svårt att samarbeta. Det var ju en av de grogrunderna för att det var dålig stämning mellan kök och servering. När jag började jobba här, det är ju 30 år sedan.
Sure.
Och det var ju en stor grogrund till att det blev den här fighten mellan kök och servering. Jag upplever som att den resan som har gjorts när det här att jämnades ut, när man tjänar ungefär lika mycket och sådär. Det har varit en bättre stämning av det faktiskt i Stockholm. Sen vet jag inte hur det är i USA. Jag har ingen aning om hur det är i USA. Alltså, sagt, men...
Nej, men sen har ju också alla har ju helt olika familjeförhållanden och context why. Alltså, jag kom från Sverige och om du kommer från en medelklassland så mitt behov av att tjäna pengar har aldrig existerat på samma sätt.
Nej.
För jag har inte haft den...
Pressen liksom.
Nej, precis. Det var inte life or death för mig.
Nej.
Det var... Så jag kunde jobba ett år gratis i Frankrike, ett år jag kunde jobba gratis i Japan. Och det är innerst. Innerst. Och det var liksom bara så här. Men om du...
Om Mamadou var en diskare på Akvavit.
Ja, eller... du har varit två knad och du kanske pluggar på universitet och alla olika. Så det, man kan inte bara säga skiter i pengarna, men för mig var det viktigt att göra en resa där jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Det var min investering, var min utbildning. Och det vet jag att det är en resa som alla kan inte göra. Så jag tror det är viktigt att man är ödmjuk också när man tänker igenom. Alltså, USA skulle inte funka utan Sydamerika. Alla arbetare som kommer från Sydamerika och kommer till New York och storstäder för att tjäna pengar och kunna skicka tillbaka till sina familjer. Och det är en verklighet som är väldigt annorlunda än som både Daniel och jag som åkte till USA för att vi ville bli med på resa, utvecklas. Ha, tjänar vi pengar? Ja, great! Men det var inte, det var inte the why.
Ni kunde hanka er fram det.
Precis.
Jag ska komma till det där sen med en fråga jag har där sen, som är just med personal där och sånt. Men det kommer till det sen.
Kan jag bara fråga en helt annan fråga? Det är inte på samma nivå. Men när du grillar, delar du ut någon dricks då? Vi ska inte prata om det.
Han får
dricks.
Han får dricks, så är det.
Speciellt när han står i grillfria kläder och inga kläder under.
Det är det som är
kul. Kasta pengar på mig.
Klä på dig. Arg,
ja, just det.
Mynt, hårda sättet. Jävla mynt kasta.
Ja, det är bra. Ja, det är bra.
Så att Stefan och Tom kommer nog aldrig få leva klart sina liv utan att höra om sina poddaggressioner. Men det är faktiskt väldigt intressant. Du kan gå in och lyssna på deras podd.
Kan du själva
skicka hatmejl sen om du vill.
Ja. Ska vi ge ut mejladressen så kan
alla vet hur de hittar Stefan ändå på hantverket.
Ja, precis. Ja.
Men Stefan, du var ju i New York.
Ja, precis. Ja.
Du var ju i New York för inte så länge sedan.
Ja. Det var ju nog också lite tänkt. Ja, men jag hade en fråga. Jag kan ju ta min fråga. Det var en fråga och ett resonemang bara mer så här. Och det kan vara så att jag har varit i New York och USA tre gånger, rest runt. San Francisco, Chicago, New York sist, det var där. Om man tar New York då, nu måste jag bara tillägga det, att jag har inte ätit på alla restauranger och det finns ju givetvis undantag, men en liten reflektion som jag har, och som jag skulle fråga om du håller med om, mer än att fråga dig om det stämmer och sådär, eller ja, fråga om det stämmer. Det är liksom att jag upplever det som att när jag äter på då tre, nu vill jag prata fine dining, men jag äter på trestjärnigt och sådär i USA och New York och sådär, USA och sådär, så håller de i väldigt hög klass. Och tycker jag håller liksom, om man nu ska, jag vill bara komma fram till resonemang här. Men då håller de klassen och är på en väldigt världsklassnivå. Men när man kommer till mellanklassställena så är det inte riktigt, det är väldigt, det är mycket koncept och konceptualiserat. Och de är superduktiga på att hitta sådana koncept. Men jag tycker, det är gången jag har, nu kan det vara så att jag trampar på en öm tå, men inte för hos dig då, men att maten håller inte riktigt nivån så där, alltid har jag upplevt det som på mellanklassnivå så där. Det håller ju på den här,
och sen så när man supernivån tycker du.
På supernivån håller ju klassen, men när man kommer till mellanklassnivå där jag har varit så tycker jag inte riktigt att det håller inte riktigt. Det sista var där man kommer till de här, jag vet inte nämna namn, man kommer till några såna här väldigt hypade ställen och man känner så här, oj, det håller inte riktigt klassen med den liksom med konceptet de har skaffat med den enorma inredningen och så där. Men sen så då man kommer till liksom då fast food och alltså där är det också hög klass och där hålls nivån. Och det jag ville komma till var just det som du sa då, att kan det, om det, du nu håller med om det här delvis kanske, kan det bero på att just det här då med som du säger då arbetskraft, är det liksom ett problem, för det har jag känt att det kan vara en sån grej att det kanske är svårt att hålla nivån liksom när man är du med på vad jag menar lite grann? Eller? Tack för, att, för jag upplever det som här i Sverige då, till exempel, även fast nu pratar jag på för att du svarar här, men som i Sverige, så är inte att vi håller men det finns en, jag upplever det som att vi har en väldigt hög kvalitet på kockar, det har vi liksom i Skandinavien eller Europa också för den delen. Kan det vara en del av det jag känner? Förstår du vad jag menar? Är du med på lite grann resonemanget?
Sure. Nej, men det är två helt skilda upplevelser. Där jag kan tänka en amerikansk restaurang generellt är den totala upplevelsen, det tempot är snabbare. Maten är kanske en fjärdedel. Servicen är en ganska väldigt, väldigt stor del av det. Tempot är ett helt annat. Och det är en annan form av show. Och det är där nu pratar vi bara generellt.
Ja, jag förstår.
Sen är, när vi pratar om råvaror så
så vissa råvaror är mycket bättre i ett land som Sverige. Man har närmare till naturen. Mm. Man har oftast mindre produktionen är mindre, så den är mer specifik.
Mm. Mm. Det tror jag.
Och det
tror jag
också.
Och man får tydliga 3,5-4 årstider som är tydliga och starka. Mm. Så det har att göra med flera olika aspekter. Sen tror jag att det är, alltså när du pratar restaurang i New York, så har du bara en stad så har du 20 000 plus restauranger.
Ja,
så det är en väldigt, väldigt svår dialog. Och sen måste när man reser man så de här 5-6 restauranger man ska uppleva gör man liksom en sån här generalisering.
Precis, men det jag sa
är jättesvårt. Att, det är jättesvårt. Ja, ja. Men om man ska prata det spåret så ligger det ungefär på det nivån. Jag tycker det som har hänt i USA som är väldigt, väldigt viktigt är att de mindre städerna, ta bort New York, San Francisco, Chicago, kanske till och med LA, där utvecklingen har hänt är ju att städer som Nashville, Austin, Milwaukee, de här mellanstäderna har blivit jätteduktiga på mat och restauranger. Och så var det inte innan.
Nej.
Ja, okay. Och det är ju en resa, det ser man ju.
Varför är det så då? Är det...
Nej, men det, jag tror det är väldigt mycket med också internet. Mm. Att folk kan nu kommunicera utifrån Nashville och hyran har varit en jättestor del av
precis.
Det.
Precis. Jag har mycket kompisar som öppnar restauranger i just Nashville och det är ju kockar som kommer från New York och från andra stora städer, men det är för att det går inte att öppna restauranger i New York.
Nej.
För att finns det finns ju inga medel. Alltså, ja, allting är ju mycket dyrare, men det går att öppna en restaurang i Germantown i Nashville. Du kan få en fin lokal och du kan
lägga framförallt mycket av pengarna på just tallriken, på just upplevelsen. Mm. För att du står inte med hyrans upp så hela tiden.
Nej. Och det är en anledning till det som jag känner också då? Också.
Det tror jag säkert, det ser man ju även i Sverige också, att du har härliga krogar som sett sig, ju svårare det är att komma till dem, ju bättre nästan. Mm. Mm. Och det tycker jag är magiskt. Tänk för unga, det händer i England också, tänk för unga kockar att möjligheten kunna, om man inte vill åka till storstan, om man vill jobba på ett mindre ställe, så kan man nu göra det. Det kunde man inte förut. Nej. Så det är en utveckling som är jätteviktig.
Mm. Men är det som jag då syftar på, hur är det liksom med, är det svårt att få tag personal i alltså kockar, om man säger kockar sådär, är det liksom, tillförs det bra, finns det, eller är det mycket är det problem att få ta på kockar helt enkelt? Enkel fråga.
Nej, alltså jag tror det finns en kockbrist världen över.
Ja,
men jag tror det har att göra hur du arbetar och vad du ser möjligheter. Mm. Alltså, när vi öppnade i Harlem så visste jag att jag fick tänka om helt, vem är kocken?
Mm.
Och vi byggde ett lag med medarbetare som kom från helt andra bakgrunder.
Mm.
Och de är jätteduktiga och intresserade på ett annat sätt, men kanske inte lite samma bakgrundskap, men de ska jämföra med attityd, med lojalitet, kärlek till att vara med i branschen, så väljer de all day, every day.
Mm.
För att det är ju vårat jobb som Nisse och det gäng som jobbar och vara och lära.
Mm.
Så att jag skulle aldrig vilja gnälla på att det finns inte duktiga kockar, therefore inte maten bra. Det är vårt jobb som ledare att utveckla. Mm. Sen är varje stad väldigt annorlunda.
Ja, och sen är kökssystemet helt annorlunda i New York än vad det är i Sverige. Mm. Alltså du kan ju ha ett team som kanske aldrig har lagat mat förut och sätta dem på olika stationer. Här behöver vi har ju inte den möjligheten, så vi behöver ju ha sån extremt specifik kunskap på varje chefsparti. Liksom. Mm. Men jag menar, på akvavit så liksom våra diskare skalar ju potatis.
Det är ju en bra, det är ju sympatiskt liksom, eller det är ju,
men det ser annorlunda ut.
Allting,
även i där vi har Red Rooster i London nu också, så är ju, Brexit har ju ändrat hela idén med talang, som duktiga unga människor som kanske inte direkt åker till London än, för de vill veta hur det är, vad som kommer hända, kan jag stanna kvar där? Det kanske är enklare att stanna där jag är, eller kanske åker till Berlin eller Frankfurt eller andra Amsterdam tills det här, så att den här situationen påverkar ju verkligen också vart talang åker. Och då kan man inte bara avsluta sin rörelse, då får man jobba vidare, och då får man igen återgå det att
utbildning, utbildning, utbildning.
Absolut, ja, ja.
Teaching kitchen. Mm. Det är väl kanske det som är en stor grej också. Mm.
Men du skriver inte under riktigt på min lilla tes.
Nej, jag känner inte heller det. Nej, men det kommer få ett nytt hatmejl, men det kommer komma från Marcus.
Det är bara en tes jag ville fråga det, för det är en känsla jag bara
har fått.
Jag förstår ju också det som jag sa redan innan jag frågade. Att jag har ju varit på fem städer. Det är ju klart man kan generalisera.
Du såg alla fem till mig.
Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nej, absolut inte.
Nej, men du tyckte det var bra. Men du är ju också kritisk av
naturen. Ja, så kritisk är jag inte. Liksom,
men det är väl ingen konstigt.
Så att absolut. Jag tycker Chicago var en bra matstad, måste jag säga.
Väldigt bra.
När jag var där. Det
är väldigt egentligen, Chicago är egentligen uppbyggt på, om man säger, tre olika. Du har Charlie Trotters källare egentligen, som fortfarande lever kvar, av unga kockar som han tränar under 90-talet, som sen under 2000-talet öppnar sina egna restauranger. Finns liksom typexempel Blackbird etc. Sen har du vad Rick Bayless har gjort i alla år, och sen har du enormt stark invandrarkultur från Mexiko. Och de tre är liksom verkligen fortfarande pushar varandra, och det har skapat då ringar, och det finns, det är en jättebra matstad.
Vad har du själv som en, alltså du måste ju någonstans, så jag vet att du gillar att laga mat hemma mycket, men vart äter du helst?
Nu har jag spenderat väldigt mycket tid i Montreal, så jag älskar att gå på Joe Beef. Det finns en dramatik i den restaurangen som
avspeglar för alla.
Ja, men den avspeglar också stan. Alltså, det är en riktigt bra restaurang som kan avspegla samhället. Alltså, jag jobbar väldigt mycket med Red Rooster och avspegla Harlem. Och ta in kulturen. På söndag har vi gospel, på måndag har vi jazz, whatever. Joe Beef. Alltså det finns en dramatik mellan det franska och engelska i Montreal. När du går på Joe Beef så ska man se Montreal och smaka en Montreal och känna på det på ett magiskt sätt. Sen finns det andra restauranger där också som gör det på ett helt nytt sätt också. Men det finns, även där är det ju väldigt ofta så, en eller två restauranger som börjar liksom bara köra ett race. Och sen 5 år senare, 10 år senare så kommer det alltså både i dining room och kockkulturen ute, och sen öppnar de sina egna ställen. Och Montreal är ett väldigt bra, väldigt, väldigt fin matstad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har ju en son som är hur gammal nu?
Han är 3,5.
3,5.
Eller 3, ja.
Vad, för jag tycker att det är såklart matfråga och barn är jätteintressant. Vad gillar han att äta? Du alltid lagar mat till honom. Äter han allt?
Jag fick ett råd från Miss Lydia Bastiani som sa bara, smash everything in your hand and push it right up his face. Jag tycker det var bra. Så allting liksom, vitlök, rosmarin, bara, och sen rätt upp i fä.
Nej, men han tycker det är roligare att vara med och laga maten än äta mat. Just nu är det knäcka ägg är roligt, gärna så på klart. Golvet. Yeah. Mm, grejer. Ja, precis. Vattenmelon är jättekul. Liksom. Och nu när de inte är lika söta längre, då är det inte lika roligt längre. Men ändå klart, hålla med. Och granatäpplen är det nya. Liksom. Wow, vad händer när man öppnar ett granatäpple och de här härliga liksom pärlorna som kommer ut, och så blir man naturligtvis röd på händerna som man sen kan kladda av sig lite var som helst. Så det, jag tror just nu är det granatäpple. Mm. Hålla, gå in i kylen, hämta, hålla det och sen ska jag öppna det och sen ska det bara liksom kännas. Och...
Tar ni med honom ut och äter?
Ja, en del. Zion har gått mycket på restaurang, men han tycker det ändå är roligast liksom så här att upptäcka maten mer än att äta maten.
Mm. Så är jag,
mycket så att fried rice kan man gärna gnugga kring kinderna och så här. Och bli stickig på händerna. Det är roligare än att äta. Jag vet inte hur mycket ris han faktiskt får i sig.
Nej. Men de säger ju att sensoriskt är det ju extremt viktigt att vi låter barnen leka med maten. Ja. Alltså, istället för att säga nej, utan liksom encourage
det. Vi skulle behöva en del kockar behöva göra också.
Ja, just det.
Ja, men jag har bloggat om det. Så att det har blivit så här, eller jag har skrivit om det när jag har sagt det förut också. Att det är många kockar som har så här avstånd till maten. Och, men det blir det med alla grejer. Det blir, många är så,
att det får inte bli kladdigt liksom.
Nej, men det får, och det blir så väldigt avstånd. Jag tänker på det. Det är nästan så här uttryckt det så som du sa. Det, att man skulle nästan bara vilja bara smörja in folk.
Ja. Lite, så här, kärlek.
Ja, men så här, bara så här, lite lammsky. Så här,
ja, fint. Rosmarin, fint.
Ja, lite rosmarin. Ja, men så här, som en liten fin parfym.
I ansiktet.
Ja, men för att det blir sånt avstånd. Utan, så det, jag tycker det är en bra start för honom att han... Och det ska man, som du säger, det ska man uppmuntra.
Mm, ja, men jag har också det hemma. Även om det blir kladdigt så tror jag att det är super, super
viktigt. Då kommer jag äta till slut. Jag och mina barn är ju lite äldre. Mm. De
börjar det jobbigt?
Vad sa du?
Var det jobbigt för mat?
Ja, men så till slut så helt plötsligt bara vänder så börjar de stoppa is istället. Det är så bara.
Vad kul.
Så är det ju.
Vad skönt.
Det är ju skönt. Och nu lagar de ju mat. Så de är 11 och 13. Så
det, då 11 och kul.
Så då är det ju mer, nu är det mer mat. Nu blir man bjuden på middag. Ja. Det är ju perfekt.
Det vi,
och vad lagas det då?
Jag vill laga så allting. Bokas och fried rice. Bokas, och det görs köttfärs och spagetti. Det är sådana här enkla grejer också. Stroganoff och grejer. Okay, så det är ju skitkul.
Ja.
Mm. Det blir
får,
roligare.
Får sen äta falukorv och sånt där svenskt som vi har växt upp med? Eller?
På Smögen blir det ju mer fisk faktiskt. Så att det är mer fish. Alltså. Det är det.
Är du där varje år eller?
Mm. Mm. Jag gillar väldigt mycket cauliflower och blomkål.
Mm,
och
det är bra.
Men frukt är nog nummer ett faktiskt.
Okej. Okay.
Ja.
Good kid. Mm. Min son äter ju inte så mycket grönsaker just nu. Det är mest korv och korv.
Ja, korv.
Och pasta.
Ja.
Och korv. Pasta är så god. Nej, men han äter allting inom vissa ramar. Men inte så mycket grönt. Just grönt plockar han bort. Det är någon sorts addition mot färgen.
Okay. Ja. Mm.
Allting annat går bra.
Mm.
Kanske färg, jag vet inte. Men det händer ju. Vi tänkte kolla om det fanns några frågor. Ska vi se om det är någon där ute med
trevligt.
Mick, annars så klarar vi oss utan.
Ja, hej, Maria hej. Är här.
Maria är här.
Hon kör
hårt.
Ja, precis. Vi kan köra på tills hon frågar.
Ninna, har du en fråga? Nej, hon har ingen fråga. Nej. Ja, toppen. Det är ingen stress.
Nej. Ja, men då hinner du inte komma ut och äta så mycket i Stockholm då?
Inte förra gången heller.
Hur länge är du här? Då åker du runt en vecka då? Eller?
En vecka ungefär blir det.
Mm.
Och ibland är det två eller tre städer på en vecka. Så att, och ibland är det bara Stockholm.
Mm.
Just på våren så är det oftast bara Stockholm. Och då har vi oftast med IT-konferensen här. Eller vi tar med oss någon från New York som gör... är med i gänget, eller vi har, som nu har haft Dosa, vår barchef från Göteborg, har varit hos oss och jobbat i USA, och som det, vi har haft en barchef från London som har varit här och jobbat i Stockholm, så det är mycket utbyte som betyder jättemycket, och det är väldigt kul för att vare sig man är i London eller i New York så vill alla komma till Sverige och framförallt Stockholm, och det är jättekul.
Det är bra.
Jättekul. Mm.
Hur länge har du haft Red Rooster i London nu då? Är det...
2,5 år.
Ja, det är så länge, okej.
Okay.
Mm. Mm. Vi har perfekt timing till när Brexit börjar.
Ja,
precis.
Tack
för den. Ja, precis. Så jag kan sätta datumen där. Jag bara,
Perfect timing.
Ja, men det ska vi är lite sugna för vi är också faktiskt öppna vår restaurang i London faktiskt. Ja. Så då vi kommer också så här bara vad sitter vi diskuterar om? Mm. Det är Brexit, för vi har ju börjat diskutera under kanske 8-9 månader. Men vi får se. Vi går på.
Vilken del av
landet? Ja, vi tittar på Borough kanske och så här, vi får se. Vi är inte jag ska inte säga att vi är där, men nej. Vi håller på.
Vi ligger i Shoreditch på östra delen.
Okay, ja.
Och jag gillar Shoreditch väldigt mycket. Det är mycket kreativt. Vi har sköna restauranger som Lai ligger där och Andina, en jättefin peruansk, ligger där.
Ja, mycket restauranger där.
Mm. Vi har inte bestämt oss så att vi tittar. Vi har bestämt, vi får se om det blir bra. Alltså, men, så att vi tittar på det. Får se.
Men hur mycket restauranger ser du fram emot att du ska öppna? Liksom? När tar det stopp? Känner du att det finns en... Eller sky's the limit? Eller finns det en limit?
Nej, det finns absolut en limit. Absolut. Mm. Sen tror jag inte det har med hur många vi ska öppna, utan det har mer med... jag tycker det är väldigt viktigt att vi också ger möjlighet till unga människor att kunna vara med och driva och ge tillfälligheter att kunna utveckla sig själv. Till exempel, är det Urban Garden? Är det någonting med green? Är det någonting med, som man tittar på något sånt som rå, som handlar om bara sushi eller japanska med nordisk touch, eller om vi utvecklar någonting som är som Norda, som är hela tiden balans mellan Nordamerika men med svenska råvaror. Så för mig handlar det väldigt mycket om en utveckling och gå framåt.
Om det kommer en idé, då finns det liksom ingen, utan då ska den nej, då men, är det bra att du kan utveckla den, så att säga.
Jag har aldrig sett en limit. Det kan ändå kanske vara ändå att vi har mindre restauranger, men det måste...
Vad har du restaurang någonstans?
Restaurangen som, det är egentligen två olika, att titta på Skandinavien och titta på USA på två olika sätt, USA och Nordamerika på ett annat sätt. Så vi har 6 restauranger i Nordamerika och i Sverige har vi ju, i Skandinavien har vi restaurangerna där Clarion finns, det finns 26 Clarion, och många restauranger är antingen i renoveringsstadiet eller nystart eller konceptuellt, så att det är alltid det är som en bonde, när man har gjort det ena där borta så är det lika bra att börja på andra sidan liksom. Det är via hela tiden saker och ting.
Men 6 stycken i Nordamerika. Kul.
Jag tror vi har en fråga. Sötpotatis-hypen.
Jag missade att det var en hype. Jag är nog den sämsta. Daniela är mycket trendigare än vad jag är.
Det är
men sötpotatisen är ju ändå, alltså det förknippas väldigt mycket med African American cuisine. Liksom. Det kommer ju från Västafrika och sen togs det med över till Nordamerika. Så när man tänker på sweet potatoes tänker man väldigt mycket på soul food och mat som kommer från södra USA. Och det andra sättet där vi tänker mycket på sweet potato, det är ju
Thanksgiving,
absolut. Det är precis pumpat Thanksgiving nu, är det. Men när jag verkligen får man tänka på sweet potato, så tänker jag alltid först på soul food, African American cooking. Det är ju allt från att man gör dumplings eller att man använder det som en sweet potato steak, eller att man använder det som ett alternativ till ett protein.
Ja, och det gör man ju inte här. Här är det ju sweet potato fries, eller hur? Ja, ja. Så det är
det som är just hype här.
Ja, det är det som är hype här. Och det är så tråkigt fries, att det blir lite det blir lite liksom ensidigt. Det är mycket bättre då att vi kör på den soul food grejen, tycker jag, faktiskt.
Jag tycker det är svår, sötpotatisen. Jag tycker det är svår.
Du har aldrig gjort det? Nej, jag har aldrig. Inte kommit ihåg att jag har ätit någon sötpotatis på hantverket.
Jag har svårt att bemästra det, jag ska faktiskt säga.
Ja, jag gjorde faktiskt sötpotatis gnocchi häromdagen.
Nice!
Det var ju skitgott, men ja, det kan du göra. I Sverige? Nej, det tror jag inte. Det är kanske är det Marcus ska öppna. Öppna ett soulfood-ställe.
Thank you.
Vad är soul food? Jag vet inte ens vad det är. Vad är
det? Alltså om man tänker på den södra... soul food är ju egentligen... Det är southern cooking.
Okay.
Och ordet soul food är ganska nytt egentligen. Det är linkat med soul music egentligen. Mm. Så det är ju den mat som kom från Västafrika till de södra staterna och så kom upp via en av de största händelserna som hänt i USA. Det är The Great Migration som hände från 1917 till 1970, 6 miljoner African Americans flyttade från södra staterna upp till norra. Mm. Och det är egentligen det som har satt liksom grunden till det vi tänker på i USA idag. Det mm. kommer från den Great Migration. Om du tänker på jazz, gospel, hiphop, rock'n'roll, alla musikkulturer, det är liksom starting point är the Great Migration. Och då kom maten med.
Jag förstår. Ja.
Med. Och det ändrade ju verkligen de städer som Detroit, New York, de här, där det fanns jobb. Mm. Och det började med att solfunden var oftast då i segregerade områden, för det var ju på den tiden när USA, eller som när det var väldigt segregerat i alla fall. Så det finns så ett ställe som Harlem, Overtime i Miami, det heter i Detroit heter det Paradise City, så det finns alla de här områdena i alla fall som oftast mitt i centrala i städerna. Så där har du vad man kallar idag för soul food restauranger. Okay. Men det är egentligen inte rätt term. Det är, den rätta termen är southern cooking.
För det men det har man gjort.
Det är precis en modernare version av southern cooking. Mm. Jag tror att vi ska börja runda av, men jag har några frågor som jag alltid ställer.
Du får grillat nu eller?
Nej. Nu ska vi prata grillat. Nej, fråga. Vad läser du om mat just nu? En bok? Någonting?
Jag läser
Lilla Pickis väldigt, matlista nej, av Daniel Hellebrand.
Nej, just nu läser jag. Jag har precis avslutat min tv-serie som heter No Passport. Och då fick jag läsa väldigt mycket om mat från Armenien.
Okay.
Och det var väldigt, väldigt intressant att ett sånt litet land har så enormt inflytande på mat. Mm. Och det tycker jag är magi när man läser om mat, att ett stort land som vi känner till idag kanske inte var ett viktigt matland på samma sätt. Och Armenien bor i 3 miljoner människor. Men Armeniens armar går från det traditionella Sovjetunionen ner till Iran, till östra Turkiet, ner till Libanon. Och så i No Passport så åker jag till en stad och sen så tittar jag på invandrarkulturen i den stan. Vi väljer, som i Los Angeles valde vi armeniska kulturen. Seattle, filippinska och Detroit, arabiska etc. Men då måste jag studera det och det är väldigt, väldigt, i den resan lär jag mig jättemycket. Och sen när jag då träffar det communityt och sen får kunna äta den maten, och den armeniska maten kände jag inte till någonting om.
Nej,
så det var jättekul att bara...
Väldigt ignorant.
Ja, nej, men det var jättekul också att bara, wow, det här har jag läst om, men inte ätit denna. Och det finns liksom en, pastruma heter den, det finns en tänk dig nästan som en parmaskinka. Det finns en sån kultur som är äldre än parmaskinkan. Det finns en styckning
som vi inte vet så mycket om.
Ja, som vi inte vet så mycket om. Jag fick träffa den sista. Little Armenia ligger i East Hollywood. Så du är i Hollywood och du tänker på movies och sånt där. Så är det liksom det är Little Armenia där. Och där kommer det in till en styckchef som har en butik med sin fru som är ungefär lika stort som den här studion. Hans familj har varit styckare i 300 år.
Oh,
är det, man får sån här bara, man får gå sed. Och där står han och berättar. Och det lite tragiska det här är att han är då den sista generationen som, för han och hans fru, deras barn då, de är födda i Amerika och liksom
de är
precis. Och det finns en magi där, men det finns också en tragedi i det.
Ja,
anyway, när jag skulle möta honom i alla fall så fick jag studera på det här. Det var, jag lär mig jättemycket, det är magiskt, det är jättekul.
Vad tittar du på tv om mat?
Mina favoriter är, det var ändå Jonathan, alltså det finns ju ett love letter som Jonathan Gold har gjort med hans dokumentär om Los Angeles.
Ja,
som
det
finns en magi där även, vad Tony, alltså nu går jag tillbaka och tittar på vintage Tony-program. Och sen även faktiskt går tillbaka och tittar ibland på Floyd. Magiskt liksom att det händer sig så mycket i maten, men de tittar ändå på Floyd. Ibland har skjorta på sig, ibland har han inte. Men han lagar alltid god mat och han kommer alltid ha någonting starkt i koppen. Och han avslutar, han är alltid glad när han lagar mat i alla fall.
För att han har druckit upp koppen?
Maybe not. I don't know. I just work here. I don't know. men det finns, Floyd är en, jag var alltid så liksom när han kom på TV och bara det där ska man göra liksom. Mm. Få resa, laga mat och liksom bara, jag fattar inte ens att han blev, vad han drack.
Nej, det förstod bara, man ju inte riktigt först.
Men bara den glädjen, alltså bara, who is this guy liksom.
Vad länge sedan jag såg det.
Ja, nu när jag var i England faktiskt så visade de hela tiden Floyd. Och det, man blir bara, holy shit.
Det är mycket
ja.
Jag tycker Jamie Oliver är bra också ju. Han har ju bra tv-program ju. Mm. Bra tv, mat-tv.
Ja, det gör han, absolut. Men Tony har alltid varit en favorit. Mm. Vi serverade honom på Aquavit en gång. Det är fortfarande ett starkt minne för mig. Mm. Ett fint minne.
Han följde med oss till Etiopien. Men ja. Det var väldigt, väldigt kul att ta med Tony till Etiopien.
Jag förstår det. Mm. En stor personlighet. Ja, men det finns andra stora personligheter som vi får se fram emot att följa. Marcus Samuelsson till exempel. Ja. Du, tack för att du kom.
Tack så mycket och grattis till programmet. Det är jättekul.
Tack för att få hänga push. Med dig lite grann.
Jalla, jalla.
Efter alla dessa år.
Ja, vad kul.
Ja. Tack.
Härligt.
Tack Stefan tack. För att du var här med mig.
Tack.
Hej. Och tack alla ni som är här. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.